Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ja, men vad bra, ska vi köra då? Ja, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till CL-podden med mig, Christian Dahlström. Det är ett första avsnittet på länge och det sista avsnittet för det här året som jag klämde in här sista dagen innan min julledighet. Och med mig idag på länk någonstans i en annan del av Stockholm har jag der sympatische professor Kevin Bader. Välkommen.
Guten Tag, danke schön.
Vad har du haft för dig sen senast vi poddade?
Ja, jag har väl varit här i min lilla garderob och poddat själv, känns det som. Mm. Det är väl ungefär det man gör nu för tiden. Hemmakontoret håller sig varm och under dessa juletid äter hemlagade lussebullar och tomtegröt. Så jag kan inte klaga.
Nej, hur många avsnitt är du uppe i nu på klacken?
Det är 400 plus. Jag tror att jag är på 410 om jag inte helt misstar mig.
Så där... det är inte klokt alltså.
Så det är tuffa
det är
på.
Jättebra jobbat. Mm. Och sen så kör ni vidare med Headlines-podden. Ja. Vet jag eftersom jag lyssnade på den för senast en halvtimme sedan. det är andra avsnittet eller andra podden för dig idag igen.
Stämmer bra det. Hur har du haft det då sen vi talades vid senast?
Jo, men det har hänt en hel del faktiskt. Om jag låter lite trött så notchade jag ner mina antidepp igår lite grann. Så jag har sovit dåligt som en konsekvens av det. Men annars har jag jobbat vidare med mitt hemliga projekt som jag berättade om för patronerna i senaste avsnittet för dem. Mm. Varannat avsnitt av den här podden är endast tillgängligt för patroner på patreon.com/clpodden som... nytillkomna lyssnare kanske inte känner till, och där får man även då alla ordinarie avsnitt reklamfria direkt in i sin poddspelare. Det är även i de programmen som vi lägger de här internationella intervjuerna när vi har sådana. Nu senast hade vi till exempel då Phil Brown från Beyond the Pitch i Los Angeles, Manchester United-experten, som berättade om vad hans källor i United säger om Ronaldo-rykten, och så det var sjukt intressant faktiskt. Så förutom det så har jag kört på det här hemliga projektet, suttit och ringt till pensionerade psykoanalytiker i Rio de Janeiro med omnejd. Jag har även varit sjuk en vända, testat mig för corona för första gången. Det var dock negativt. Däremot har en väldigt nära person fått covid och är förhoppningsvis på väg tillbaka nu, men det har varit lite läskigt får jag medge. Jag har även haft äran att gästa en av mina favoritpoddar som jag har lyssnat på i 8 år, nämligen Milan-podden Fossa degli Alci. Där känner du till med David Saxo och Andreas Persson.
Härligt, jo, verkligen.
Topp killar. Jag fick faktiskt mycket beröm för min medverkan där, vilket var kul. Detta då trots att jag fortsatte min Erik Niva kritiska bana, den enda Erik Niva kritiken i Sverige tror jag att jag är. Vi pratade om ekonomi och jag berättade att jag tycker att Niva nästan alltid har fel när han pratar om ekonomi, vilket han gör alldeles för ofta för min smak. Men jag tycker det var kul och lite oväntat att få
beröm. Det är bra med balans. Det är viktigt. Man, alla kan ju inte gå åt en riktning. Det är bra att man jämnar ut det då. Och det gör du i detta fall.
Mm. Sen har det, på tal om ekonomi, börjat vända lite med ekonomin i mitt bolag. Dels gjorde jag en digital föreläsning på Lidingö som var bokad sedan länge, men som ju hängde löst hela året. Den var ju bokad på den tiden då jag fortfarande kunde ta sjuka pengar för en föreläsning. De sötebrödsdagarna är ju över nu, men där fick jag in en del cash, vilket var skönt. Men sen har jag också fått in en copykund och en jävla massa nya patroner i min andra podcast, Sinnessjukt, som nu är men en av Sveriges största poddar på Patreon. Det finns ju de som har alltså tusentals patroner, men Sinnessjukt är uppe i nästan 200, och det är ganska få som har det, vilket är så jävla glädjande efter ett år. Ja, tack. Alltså det har ju verkligen varit så att jag bokstavligen talat legat sömnlös över ekonomin i firman, så det är sjukt välkommet. Du är ju också frilans, åtminstone delvis, Kevin. Hur har du klarat ekonomin i år?
Ja, jag kan väl säga så här, jag har haft väldigt tur att jag har chefer som har hållit kvar mig trots denna tuffa tid. Och att jag då har fått fortsätta med det jag har gjort, helt enkelt. Mm. Framförallt då på Fotbollskanalen och TV4. Mm. Så jag kan verkligen vara glad och tacksam över det hela. För att det är, precis som du är inne på, det är osäkra tider. Och att ha ett jobb och en inkomst, och speciellt att till och med ha ett jobb och en inkomst där man älskar det man gör, är ju en extrem ynnest. Så jag ska verkligen inte klaga.
Nej, har det varit svettigt på Fotbollskanalen också som i alla andra mediehus under året?
Jag vet inte detaljnivån riktigt, men jag vet självfallet att det har ju ramats in lite olika grejer och sånt. Men det häftiga är, ser man till siffrorna och alltihopa när det kommer till Fotbollskanalen, är ju att den publiken som det har är extremt trogen och att den plattformen är så jädra stabil så att det finns en form av trygghet där trots en pandemi, galet nog. Mm. Så det är väldigt roligt att få jobba med en sån plattform som verkligen många ser upp till, enkelt sagt.
Ja, men precis. Och nya kapitalstarka ägare i Telia, och så har ni köpt in Champions League. Så det måste ju kännas som att det finns en ljus framtid, även om det kanske har varit... jag menar, annonsmarknaden och sånt där har ju gått åt skogen under året, så jag gissar att det har varit lite svettigt där också. Men TV4 och det här nya fotbollsmagasinet, vad det nu heter, med Gusten Dahlin och...
Fotbollssöndag Europa.
Just det, ja precis. Ja, det har ju kommit en del sådana, eller det har ju funnits en del sådana TV4, Fotbollskanalen Europa hette väl det.
Ja, en gång tillbaka i tiden, precis.
Club Calcio fanns ju också. Så det har kommit till lite olika sådana reinkarnationer. Så att det här är ju, jag gillar det. Framförallt gillar jag ju Vicky Blomé. Jag tycker hon är ju Sveriges bästa expertkommentator i fotboll just nu. Bäst form.
Ja, hon är ju extremt sylvass. Alltså jag gillar henne också väldigt, väldigt mycket. Också hur hon analyserar alltihopa, och hennes extremt duktiga knowledge på Italien framförallt då är väldigt roligt att se. Och det är kul, tycker jag, om man tar det här sidospåret, att se sådana experter som kanske inte är så vanliga jämfört med kanske hur man är van vid. Jag tänker då på Marcelo Fernandes också, som är på TV4, så, som har en annorlunda bakgrund än de klassiska experterna vi annars sett i TV-studien. Att vi får se Vicky Blomé och Marcelo Fernandes ge sina analyser, för de är minst sagt extremt kunniga i sina ämnen, och de belyser väldigt intressanta saker och väldigt lärorikt att lyssna på dem, tycker jag.
Ja, verkligen, verkligen. Och jag tycker de är okonstlade på ett skönt sätt också. Det är inga överdrifter och liksom, ja, om vi ska passa på att vara Erik Niva kritiska igen, så tycker jag att det är skönt att höra, alltså Vicky Blomé, hon säger tell it like it is liksom. Så nej, fan, jag är jävligt förtjust i henne, och men även Marcelo Fernandez som vi har haft med i podden här också, så tycker jag är sjukt bra. Men du, det har ju varit en ganska mörk period, inte bara med tanke på att vi inte haft en enda soltimme i Stockholm så här långt, men även med tanke på att coronaspridningen har ju ballat ur igen i stora delar av Europa. Den här gången är Tyskland bland de hårdast drabbade, till skillnad från i våras. Hur är stämningen i Tyskland, skulle du säga?
Ja, den är tuff. Det är precis som du är inne på. De har drabbats väldigt hårt. Det är ju, ja, jag är inte precis den personen man ska fråga när man pratar om all information kring hur man sköter sjukvården och sånt och varför det drabbas hårdast i Tyskland. Men man lär ju få ett facit efter allt detta. Men det vi i alla fall kan se är att Tyskland och speciellt Berlin har drabbats väldigt hårt. Mm. Och jag vet att Angela Merkel, förbundskanslern, har varit ute och verkligen bönat till det tyska folket. Det finns ett klipp som jag tror att några nog har sett, annars ska jag rekommendera det. Det finns på bland annat sociala medier, där då hon bokstavligen ber till det tyska folket att hålla restriktionerna, att hålla sig till de reglerna som man har satt upp. Och det är ett väldigt känslosamt tal. Och det är inte så vanligt man ser henne i en sådan situation. Jag tycker hon gör det väldigt trovärdigt. Hon gör det väldigt, kan man kalla det classy. Alltså det berör, tycker jag. Och jag hoppas verkligen att det tar.
Hon är ju alltid classy, tycker jag.
Ja, det är en powerwoman verkligen. Alltså, dagen hon inte är i världspolitiken, den dagen ser inte jag fram emot.
Nej, inte jag heller. Jag ska inte låtsas som att jag är superinsatt i tysk politik eller i världspolitik, men det är som du säger, hon känns som en voice of reason och en så jävla balanserad person, utifrån sett i alla fall. Men vi hoppas naturligtvis att det ordnar sig i Tyskland och överallt annars. I övrigt så är det ju annars så att vi har en vaccinering som kommer att påbörjas i Sverige och resten av Europa redan om en vecka lite drygt, den 26 eller 27 i Sverige och i resten av Europa, som jag har förstått saken. Det var ju beskedet häromdagen i alla fall. Donald Trump har ju förlorat sina rättsliga processer, vilket gör att Joe Biden nu kommer att installeras som president i USA om ganska exakt en månad, den 20 januari. Och så vänder det och blir ljusare nu från i övermorgon här i mörka Sverige. Så det känns ju ändå som att det är positivt, en positiv riktning i alla fall, även om det suger tillvaron på många sätt. Är du med mig?
Oh ja. Man måste försöka se ljuset i det hela. Det är ändå, om det är svårt, men det man måste göra.
Ja, precis. Precis. Och nu tycker jag faktiskt att det finns skäl att göra det också, att vara optimistisk. Du écoutes le pot de ciel avec le célèbre Christian Dahlström. Merde. Men du, jag tänkte att vi skulle ägna det här avsnittet åt att se tillbaka på gruppspelet i Champions League. Sen ska vi också prata om åttondelsparen som ju lottades häromdagen. Jag såg den lottningen för övrigt, inte för att det är något superspännande eller så, men jag råkade bara komma på tanken så här, var det inte C-lottning snart? Och så gick jag in på UEFA, det var åtta minuter kvar till sändningen började, så då tänkte jag, men då körde jag den på lunchen. Men då så tänkte jag att vi skulle börja med en helt annan sak, nämligen att prata om Paulo Dybala-situationen. Jag vet inte om det är för att jag är italofil och att det kanske är därför jag tycker att den är så jävla intressant. Handen på hjärtat, Kevin, tycker du också att den är intressant?
Jag tycker väl att den är intressant, definitivt. Och jag är ju en fotbollsnörd, så jag tycker ju om att diskutera sådant. Men det är kanske inte det första som jag tänker på när jag tänker rent utav de intressanta fotbollsämnen. Nej. i nuläget.
Nej, okej. Okay. Men då kanske jag får chansen att övertyga dig här.
Gärna.
För jag tycker att det är en intressant case study eftersom den innehåller så mycket ingredienser till en spännande högprofils investering eller vad man nu ska säga. Dels så involverar den ju många andra spelares framtid. Både Juventus trupp exempelvis där ju Dybalas vara eller inte vara spelar stor roll för ja, men Kulusevski, Ronaldo, Chiesa, Morata och så vidare. Men som också har en potentiell dominoeffekt med till exempel Paul Pogba och andra spelare som skulle kunna vara aktuella för att flytta i andra klubbar om det väl börjar röra på sig. Även om inte jag är särskilt övertygad om att det kommer bli någon Dybala mot Pogba-swap eller så. Men det är en dominobricka, en stor dominobricka. Och sen så tycker jag också att den här situationen säger någonting om post-covid-ekonomin. Och så är den intressant ur ett marknadsföringsperspektiv. Men om vi börjar med att börja försöka kort sammanfatta vad som har hänt, så slog ju Dybala igenom i Palermo och köptes av Juventus i juli 2015, alltså för drygt 5 år sedan. Han gjorde ju succé omedelbart med 19 mål och 9 assist första säsongen på 29 starter och 5 inhopp i Serie A, så det var ju väldigt, väldigt bra. Sen hade han ju en mellansäsong med 11 mål och 7 assist. Och sen för 3 säsonger sedan så gjorde han ju sin bästa säsong hittills med 22 mål och 5 assist. Och blev allt mer fansens stora gunstling, som jag har uppfattat i alla fall. Vi kanske skulle haft Jesper med oss för att ja, ha en bättre insikt. Men jag tror att det har växt på honom. Även om han säkert var populär från början, så med tiden så har han verkligen blivit deras lilla älskling i supporterleden där. Och man hade ju ett väldigt bra lag som var bäst i Italien då, men man hade ju egentligen inga större stjärnor den säsongen. Man hade ju Douglas Costa, Pjanic, Higuain, det var väl de största stjärnorna, och Higuain hade ju redan börjat falna och blev såld efter den säsongen till Milan. Men sen förra säsongen då fick man ju förstås in Ronaldo, och Dybala hade dessutom en katastrofal säsong med bara 5 mål på 24 matcher och 6 inhopp, så att 30 matcher totalt och bara 5 mål, samtidigt som Juventus då efter den säsongen spenderade ytterligare en väldig massa pengar på De Ligt, alltså förra sommaren då. Och plötsligt så var Juventus väldigt sugna på att sälja Dybala, vilket ju ändå kom som en överraskning för mig i alla fall. Och trots det så stannar han kvar och lyfte sen igen under Sarri, som ju dock fick lämna samtidigt som man tog in Kulusevski, Chiesa, Morata och även McKennie från Schalke var det väl. Intressant.
Stämmer bra det.
Just det, precis. Och han är ju inte en anfallare, men han är ju en central mittfältare som kanske kan spela offensiv mittfältare lite grann sådär, men som ändå liksom påverkar Dybalas situation lite grann i bemärkelsen att det blir ännu mer packat även på mittfältet, där vi i sin tur då har andra spelare som skulle kunna spela högre upp i banan, som då Chiesa, Kulusevski och även i viss mån Cuadrado, som ju är en jack of all trades. Är du med mig så här långt, Kevin?
Ja, det är jag.
Okej. Och sen har det hänt andra saker som påverkar Dybalas situation. Covid exempelvis då gör ju att Juventus ekonomiska situation är bedrövlig, vilket ju kan påverka Dybala på flera tänkbara sätt. Det kan ju skynda på hans väg bort från klubben för att liksom balansera böckerna, men det kan ju också göra klubbledningen mer angelägna att bli av med Ronaldo, hans jumongous lön, varpå Dybala plötsligt blir mycket viktigare både sportsligt och han är ju någon slags han har ju X-faktor offensivt, eller vad man ska säga, jag tycker att det är väl han och Ronaldo som har möjligtvis att Kulusevski har ju gjort mycket poäng och sådär och är på väg uppsatt sådär, men jag tänker kanske framförallt att de skulle, alltså att det blir angeläget att ha kvar honom ifall Ronaldo försvinner, som en posterboy för Juventus ur ett marknadsföringsperspektiv. Men sen ytterligare en aspekt av det här, det är det här jag tycker är så intressant, Kevin, att det är så jäkla många rörliga delar på något sätt. Men ytterligare en aspekt av det här, det är ju Dybalas bokföringsmässiga värde, där han ju är i princip helt avskriven i böckerna eftersom han kom för mer än 5 år sedan. Och hur det påverkar hans situation beror ju lite grann på hur Juventus bedömer UEFAs inställning till FFP, alltså om de tror att UEFA kommer att se mellan fingrarna den här säsongen och kanske nästa, vilket jag inte tror är super osannolikt. Det återstår ju lite grann att se. Men då är det ju verkligen läge att, alltså att behålla honom och utnyttja det här liksom latenta bokföringsmässiga värdet som man har i honom och sälja honom längre fram. Alltså skulle man sälja honom för 80 miljoner euro eller om vi bara drar till med någonting, så är det ju liksom, det är ju en sån jävla injektion i böckerna. Även om de skulle ge honom ett fett kontrakt nu liksom och sälja honom ett år, så skulle det vara kanon. Men om de tvärtom inte tror det, så är det ju, alltså om de inte tror att UEFA kommer att liksom se mellan fingrarna, så kanske det är läge att sälja honom så snart som möjligt, eller kanske inte den här säsongen, för det här, nu har de gjort den här regeln om att de ska räkna 2 säsonger som en, så jag har inte riktigt förstått hur det, där, hur det ser ut, men jag tror i alla fall att det bokföringsmässiga värdet har jäkligt stor betydelse i förhållande till FFP inte minst. Och en sista aspekt, Kevin, är, tycker jag, eller det är ju det, liksom det taktiska på planen då. Och trogna lyssnare vet ju att jag är rätt dålig på taktik, så du får gärna hjälpa mig här. Men jag tänker att Dybala passar kanske bäst i en fri roll, eller en relativt fri roll, som liksom, så att han opererar mellan motståndarens försvar och mittfält centralt, eller kanske mer till höger ännu hellre. Men inte för långt ut på kanten, eftersom han inte är kanske tillräckligt snabb och explosiv och löpstark och sådär. Så antingen som en droppande forward i en 4-4-2, eller som en trekvartista i en typ 4-2-3-1, eller 4-3-1-2, eller något i den stilen. Men kanske inte i en mer renodlad 4-3-3, tänker jag. Och Ronaldo och Dybala går ju att använda samtidigt. Det har de ju gjorts från och till i Juventus. Men jag tycker ju inte att Dybala kommer till sin fulla rätt då. Och i så fall är det ju frågan om, alltså om man ska ha en så dyr spelare som man inte kan utnyttja maximalt. Samtidigt som det finns andra spelare som skulle kunna fylla en sån roll hyfsat bra, om man kanske behöver pengarna på andra positioner. Men vad tänker du, Kevin? Hur analyserar du den här situationen?
Jag tycker alltid lika roligt att höra dina utläggningar, och speciellt också med den här ekonomiska aspekten som du oftast får in. Mm. Det är en aspekt som man vardagligen kanske inte diskuterar och nämner så ofta, men det har ju ett stort värde i det hela, om inte det största värdet nästan. Förutom då självfallet att en fotbollsspelare ska vara bra, annars är det inte intressant alls att ha hen i laget. Men jag är för, lik du inne på, att behålla Dybala för Juventus. Både som du understryker där ekonomiskt, tycker jag det låter väldigt klokt, men också som spelare och vad han har som potential att kunna utvecklas till ännu mera. All respekt till Ronaldo, det går inte att säga något annat. Han är ett unikum, likt Messi och fåtal andra. Men jag hade ju till exempel velat se att Ronaldo kanske rörde på sig redan härnäst och gick till en annan klubb. Det har ju snackats om Manchester United, om det skulle bli något så här helt galen byte med Pogba. Jag vet inte om det är så aktuellt som ryktena säger. Men jag hade tyckt att det är jäkligt roligt om man ändå behöll Dybala, för att jag tror i längden skulle Juventus tjäna på det rent ekonomiskt och spelmässigt. Och jag skriver under på att jag helst vill se Dybala som en släpande anfallare. Att han har den där fria rollen, vart han kan hitta ytor, vart han kan hitta insticken och spela fram då till sin lagkamrat där framme. Då skulle han dock behöva en anfallare, en liten form av target-spelare där framme. Mm. Och där finns inte så många superheta target-spelare längre i denna moderna fotbollen. Nej. Självfallet är det ju den stora Haaland som är den target-spelaren som de flesta skulle vilja ha för tillfället. Har dock svårt att se att Juventus får tag på honom. Men någon borde man ju kunna roffa åt sig och då kunna använda Dybala på detta sätt. För att satsa på Ronaldo långsiktigt är inte rätt. Jag kan förstå det kortsiktiga i det hela, men med tanke på hans lönepost och alltihopa är det kanske värt att kika på möjligheten att göra ett byte eller en övergång.
Mm, ja, precis. Ja, det senaste som har rapporterats här och som Agnelli också har bekräftat, vilket är lite ovanligt att han pratar om sådana saker öppet sådär, men det är ju att Juventus har erbjudit Dybala ett kontrakt på 10 miljoner netto, alltså 20 miljoner före skatt, vilket han inte ska ha nöjt sig med. Det är lite tjafs fram och tillbaka och sådär om vem som har tagit initiativ till förhandling och vem som inte har gjort det och sådär. Jag tror nog att det troligaste är att Dybala skriver på ett nytt kontrakt, men att man oavsett om han gör det eller inte så tror jag att man avvaktar Ronaldo-situationen åtminstone till i sommar. Ronaldo-situationen känns ju som den stora nyckeln här. Jag tror dessutom att situationen påverkas ganska mycket av hur Dybala presterar, men kanske framförallt hur de andra spelarna i truppen presterar. Alltså det är klart att det alltid påverkar mycket hur spelarna presterar, men här tror jag att jag tror liksom inte att man har en glasklar plan. Alltså ponera exempelvis att Chiesa, som jag börjat hitta formen, ponera att han gör en supersäsong, att Kulusevski repar sig också, vilket ju allting talar för tycker jag, och att Ronaldo kanske bestämmer sig för att spela ut kontraktet till Juventus, då tror jag att Dybalas situation kan förändras ganska snabbt ändå. Och om Morata och Chiesa spelar bra blir man ju i praktiken tvungen att köpa dem båda två i sommar eftersom man har betalat så mycket för deras lån. Jag vet inte om Chiesa kanske till och med var en tvingande köpoption, jag minns inte exakt.
Jag för mig det, men
ja, det kanske var det, ja. Och det blir ju mycket pengar även för Juventus då, så att även då, har jag övertygat dig om att det är en av de mest intressanta kontrakts- och transfer-situationerna just nu?
Definitivt, jag tycker du har lagt fram det väldigt fint där. Det ska bli spännande att följa Dybalas utveckling. Det känns som att det är lite likt Alaba-situationen.
Just det.
Men lite annorlunda ändå på ett annat sätt, där Alabas kontrakt går redan ut i sommar och det är många klubbar som roffar åt sig österrikaren. Så vi får se hur det går i den svängen också.
Ja, men intressant. En annan skillnad i jämförelsen där, det är ju att Alaba är ju en spelare som kan spela nästan vart som helst. Medan Dybala, det är ju lite grann det här att man behöver inte liksom bygga ett helt lag kring honom nödvändigtvis. Alltså han funkar okej annars också, men lite grann så man kan inte ha för många spelare på plan som har en fri offensiv roll tillsammans. Det går ju liksom inte. Alaba däremot känns ju som en spelare som man kan bara slänga in där det behövs liksom, och så gör han ett jävligt bra jobb oavsett.
Det stämmer. Det bara måste man bygga runt lite mera och ta hänsyn till.
Ja, men du, vi får gå vidare, Kevin. Om vi ska se tillbaka på gruppspelet så är väl de mest profilerade klubbarna som åkte ur Inter och Manchester United, men även Real Madrid var ju ruggigt nära att åka ur gruppspelet för första gången någonsin i CL-formatet. Jag tycker nog att det är liten myt ändå att gruppspelet i Champions League är så himla förutsägbart och tråkigt att titta på. Vad tycker du?
Jag förstår ju de som ibland tycker det, men jag kan ju ändå tycka att de har fel på ett sätt. Det är ju klart att vissa lag oftast eller nästan alltid går vidare, men det finns alltid spännande, intressanta grupper som bjuder på spänning, och sen finns alltid de här skrällarna. Vi såg ju till exempel nu, som du nämnde här, Real Madrid, vi kommer komma in till det senare, att den gruppen var ju en sån grupp vart jag tror den stora breda massan tänkte att där har vi två klara favoriter och sen får vi se hur det blir. Och så blev det ju verkligen inte.
Nej, de låg ju sist och näst sist inför sista, eller om det var näst sista omgången.
Exakt så. Man ska inte underskatta Champions League, men sen är det ju så att de flesta ändå tycker det är roligast när det väl kommer till knockout stages. Och det kan man ju förstå, men Jag tycker man om den ena delen av kakan får man ta den andra delen av kakan också.
Mm. Jag fick sådana flashbacks nu när du pratade om jag tänkte på slutspelet i somras när det var bara ett möte, enkelmöten. Fan vad härligt det var. Jag blev lite besviken när jag insåg att det är dubbelmöten igen, men ja, det är väl som det. Det kommer att bli jävligt spännande ändå, men det var så jävla härligt att gå in i. Bara, ikväll avgörs det vet man liksom på förhand. Men du, jag gick faktiskt tillbaka också och kollade vad jag tippade i podden i grupperna inför gruppspelet. Så jag tänkte att vi kunde se hur bra eller dålig jag var på det. Låter det som en kul idé?
Ja, det tycker jag verkligen. Kör på.
Okej, men då kör vi grupp A där. Då tippade jag Bayern 1, Atletico 2, Salzburg 3 och Lokomotiv 4. Det var i och för sig fegtipset här också, men den satt ju som en smäck. Och dessutom vann ju Robert Lewandowski FIFAs pris som världens bästa fotbollsspelare igår.
And the winner is Robert Lewandowski.
Det måste ju ha värmt ditt tyska Bayern-hjärta. Intressant.
Ja, jag tycker det hade varit en skandal om man inte hade vunnit.
Ja, verkligen.
Med tanke på vad han har presterat och sånt. Mm. Det är helt sanslöst. Så det var helt rätt.
Det känns som att det inte är så mycket att snacka om. Så, och jag kan mycket väl tänka mig att han kommer få det nästa år och kanske prenumerera på det framöver. Han känns ju som att han, även om han börjar bli litet i åren, så känns han ju som litet fysiskt unikum i Zlatan Ronaldo-kategorin. Så att, jag ser inte vad som ska kunna stoppa honom.
Det är lite roliga är ju att det är veteranen som var där uppe. Det är Messi, Ronaldo, Lewandowski. Mm. Ronaldo som är, om jag inte misstår mig, han är ju 35. Messi som är 33. Och sen har vi Lewandowski som är den yngsta av dem, 32. Mm. Så han har ju, precis som du är inne på, också det fysiska med sig. Så han lär ju vara där uppe i toppen i framtiden också. Men vi får se om han kan hålla upp denna otroliga ånga som han håller just nu uppe.
Mm. Ja, det ska bli jäkligt kul att se faktiskt. Grupp B sen då. Där tippade jag Real Madrid 1, Inter 2, Mönchengladbach 3 och Shakhtar 4. Och där blev ju som bekant Inter på jumboplats och Shakhtar snöplig 3 på samma poäng som Gladbach. Jag sa visserligen i podden att jag trodde att både Gladbach och Shakhtar hade chansen att utmana Inter om andra platsen, men den här gruppen blev ju mer oviss än någon egentligen hade kunnat ana då, med Shakhtars 2 vinster över Real Madrid inte minst, eller vad säger du?
Ja, verkligen, det var helt otroligt. Jag minns att jag också var inne på det, att jag tror på Gladbach, att deras högsta nivå kan störa både Inter och Real Madrid och att man definitivt inte ska räkna ut det. Men att Shakhtar tar de där vinsten mot Real hade jag inte trott. Men sen gjorde Real det de är så jävliga på, nämligen att bara bita ihop och vinna de där extremt viktiga matcherna. Och de har ju haft det bra sedan dess. De vann ju den där Sevilla-matchen innan de vann mot Gladbach, och därefter vann de Madrid-derbyt mot Atletico Madrid och är nu uppe i La Liga-toppen också och utmanar då just Atletico och Real Sociedad. Så det är ett lag som man aldrig kan räkna ut.
Nej, det är det verkligen. I grupp C tippade jag att City skulle vinna gruppen och gå nästan rent. Jag sa att Porto skulle ta andra platsen, Marseille tredje platsen och Olympiakos hamna sist. Olympiakos hamnade visserligen delad sista plats med Marseille, men hade bättre inbördesmöten på bortamål. Så jag tycker att jag får halvrätt där i alla fall. City tappade dessutom bara poäng i en match där de kryssade. Så att de gick nästan rent som jag hade trott. Det är i och för sig ingen skräll heller. Men sen Porto då hamnade två. Så det var inga konstigheter i den gruppen heller. Eller vad tycker du?
Nej, det var en sån där grupp lik den första, vart man nog kunde förutse det mesta. Och där kommer ju då de här kritikerna in och säger allt det så självklart och så. Men det är som sagt, en grupp är självklar och sen är en annan grupp helt oviss och bjuder på galna skrällar.
Mm. Ja, grupp D, där tippade jag, stack ut hakan lite grann och tippade Atalanta 1, Liverpool 2, Ajax 3 och Midtjylland tvärsist. Det blev Liverpool, Atalanta, Ajax och Midtjylland. Så det tycker jag väl ändå är ett okej tips, även om jag försökte skohorna in en skräll i positionerna mellan Atalanta och Liverpool. Men i övrigt så hade jag rätt, och jag tycker att det enda överraskande i den här gruppen för mig, det var ju att Liverpool bara släppte in 3 mål trots alla de här skadorna på typ alla backar. Alisson var väl borta lite grann också, om jag minns rätt. Vad säger du om den här gruppen i retrospekt?
Ja, alltså där var ju självfallet Liverpools stor favorit. Jag tycker att de klarade av det ändå rätt så bra med tanke på skadeproblematiken de har haft i truppen. Självfallet har ju flera lag haft den där skadeproblematiken, men de lyckades klara av den, och det blir spännande att se hur långt Liverpool kan ta sig den här säsongen, för vi såg ju nu senast mot Tottenham att de vann det toppmötet i Premier League, att de är uppe där igen och utmanar om att ta hem de här stora titlarna. Så det ska bli jäkligt spännande att se hur Liverpool tar sig an nästa uppgift som vi kommer till senare.
Ja, verkligen. Och det som du säger, de har ju haft mycket emot sig gäller skador och sådär under hösten, och ändå så vinner man gruppen och leder Premier League och sådär, så att nu känns det som att de bara kommer att få upp ångan ännu mer och fortsätta, men vi får väl se. Jag håller med att det ska bli spännande att se dem i fortsättningen. I grupp E, där tippade jag Sevilla, Chelsea, Rennes på en snöplig tredje plats och Krasnodar tvär sist. Det blev Chelsea och Sevilla som gick vidare, fast Chelsea vann gruppen före Sevilla. Krasnodar kom dessutom trea och tog faktiskt ändå 5 poäng. Och Rennes är väl tillsammans kanske med Inter och Zenit och möjligen United då en av de största besvikelserna i gruppspelet, eller vad tänker du?
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, det tycker jag ändå. Jag hade trott mer på dem. Nu ska jag vara ärlig och säga att jag kanske inte är den som har följt just Zenit så hårt och mycket, men de är definitivt en besvikelse, och speciellt inte då, men där har ju Contes Europa, ja, ska man säga, facit sagt sitt nu. Han klarar inte av det helt enkelt.
Nej, precis, det var inte alls bra. Och Rennes, där hade de ju Kamavinga, och det var, man kollade på deras värvningar så såg det spännande ut och sådär. Och Krasnodar, ja men 5 poäng, det tycker jag ändå är med beröm godkänt för dem som hade ju en av de lägst värderade trupperna och sådär. Så att, i grupp F där då så har vi ju Zenit som ju var en besvikelse som vi sa. Där tippade jag Dortmund, Lazio, Zenit och Brygge. Och Brygge överraskade ju och tog 8 poäng. Zenit tog bara 1 poäng. Men Dortmund som etta och Lazio som tvåa satte jag. Och här blev det ju en tränarokad i Dortmund trots att de vann den här gruppen. Berätta mer om det, Kevin.
Lucien Favre fick slutligen sparken. Jag har själv skrivit och höjt min röst kring att Favre borde gå sedan ett år tillbaka, för att jag tycker att hans spelarsätt, spelidé enkelt sagt, det håller inte, den existerar inte riktigt, och det har varit så många konstiga val av formationer och sådant, och ingen riktig utveckling i laget tycker jag. Det enda som har gått bra är väl att han har gett de unga chansen, som man ska ha stor cred för, men ser man klubben i stort, vad de har gjort för framsteg de senaste åren under honom, så är det inga alls egentligen. Så jag tycker det är rätt val att slutligen kicka honom, och det ska bli spännande att se då assisterande tränaren Edin Terzic hur han ska hantera det hela, en yngre förmåga som både kan det engelska språket mer flytande än schweizaren, så att det är ju passande med tanke på Bellingham, Sancho och gänget där, och som också har lite mer geist, som man kan säga.
Vad har han för bakgrund då?
Han har varit i Dortmund ett tag nu, och han känner klubben och staden på ett helt annat sätt. Han har också varit i West Ham, om jag inte helt misstar mig, som hjälptränare, så att han har lite internationell erfarenhet, men inte så att han ska nu leda ett Dortmund i flera år framöver. Det är planen, är ju att han ska leda det laget fram till sommaren. Och sen vill man ta in en större ersättare. Så det ska bli spännande att se hur de löser det hela. Det är lite likt den senaste situationen som då att man hade när de kickade Peter Bosch, Leverkusens nuvarande tränare. Kickade de också honom på hösten. De tog in Peter Stöger som interimtränare fram till sommaren. Och sen tog de in Favre. Nu är det Favre som är coachen som får lämna, och får se vem som kommer in istället till sommaren. Ryktas ju om Marco Rose, Gladbachs huvudtränare. Okay.
Men det vill inte du, eller hur? Det såg jag på Twitter.
Nej, det vill inte jag. Jag tycker att han har gjort det jäkligt bra i Gladbach. Jag vill att han ska stanna kvar där och bygga vidare på det han har gjort. Så jag hoppas väl att det blir någon annan istället. Men frågan är bara vem. Då har det snackats om Jesse Marsch, alltså Salzburgs huvudtränare, amerikanaren, som har gjort det väldigt intressant och spännande. Han har ju en relation med Haaland också, och han känner till Bundesliga. Han har varit assisterande tränare i RB Leipzig tidigare. Så han skulle kunna, tycker jag, passar bra. Frågan är bara om han är den som kan ta Dortmund till nästa nivå. Sen finns det ju tränare som Pochettino eller Allegri på transfermarknaden. Jag tror dock att det är för stora namn tyvärr. Rangnick är också ett namn som jag tycker är alltid hett. Men han har en historik i Schalke, och han är också en sån som vill ha en heltäckande kontroll. Något han inte skulle få i Dortmund.
Mm, spännande. Det blir lite Bundesliga hörna här. Det gillar vi alltid när vi har med dig.
Det gläder mig.
Grupp G då, där tippade jag Juventus, Barcelona, Kiev och Ferencvaros, och den satt också som en smäck. Det var ju visserligen på håret i sista matchen där. Juventus vann ju på inbördesmål mot Barcelona efter 3-0 i sista fighten där. Vad tyckte du om den här gruppen med facit på hand?
Jag tippade faktiskt Barcelona som först, trots den där galna krisen som de är inne i just nu, både internt och ekonomiskt och ja, alltihopa. Jag trodde att de skulle klara av det, med tanke på att Pirlo tränar Juventus, att han inte är riktigt kanske mogen än för den här stora uppgiften. Men han motbevisade mig, och Juventus, ja, det ser spännande ut där. Det känns som att de börjar komma igång lite mer och mer. Ändå om det hackar i vissa matcher och de tappar poäng i ligan, så har de ju en enorm potential med tanke på spelmaterialet.
Ja, det gillar vi inte alls att de börjar komma igång. Det tycker jag inte, det tycker jag inte är härligt. Sista gruppen, grupp H, den satt jag faktiskt också helt och hållet, trots att jag gick emot oddsen där lite grann och tippade att Leipzig skulle ta andra platsen framför United. PSG vann ju gruppen och Basaksehir kom sist, så den är jag lite nöjd med ändå, att jag satt, även om det kändes bra i magen redan innan de började spela, måste jag säga. Du var inne på samma linje, minns jag. Så det var inga större överraskningar, även om gruppen blev lite dramatisk med den här rasismincidenten, uppskjuten match och så vidare.
Mm. Ja, det har du fullständigt rätt i. Det var galna scener vi fick se där, och det visar ju på fotbollens makt och vad som är så viktigt att man håller sig och stöttar varandra. Men om vi ser till det rent sportsliga tyckte jag ju var jävligt roligt att Leipzig tog den andra platsen som jag hoppades på och tippade också dem att göra. För att jag tycker att United ser alldeles för ostabila ut och matchen som spelades i Manchester mellan United och Leipzig tycker jag ju, jag gav cred till Ole Gunnar Solskjær och tycker att han gjorde det taktiskt smart när han valde taktik med den här diamanten i mitten med Van de Beek och Matic och Fred som bokstavligen stängde ner hela Leipzigs verksamhet i mittfältet där vart Nagelsmann ofta vill agera. Och där fick han ju då rätt och de lyckades ju väldigt bra då med Bruno och Rashford som hoppade in i andra och bokstavligen sänkte tyskarna. Men i Tyskland sen tycker jag, där visade Nagelsmann på den här spetskvaliteten att han kan se fel han gjorde och sen var kan jag bättre, vad har de för svagheter? Och sen gjorde han precis det, han utnyttjade ytterbackspositionerna i United och utnyttjade också styrkan som Leipzig har haft så länge, överbelastade dem i centrala planen därefter när de kom med Angelino på vänsterkanten och ja, det blev som sagt en seger slutligen. Blev lite överdrivet många mål av United tycker jag. De borde inte släppt in så många Leipzig, men seger och de är vidare.
Ja, precis. Och det här var ju en riktig smäll för United ekonomiskt. Hade de vunnit den matchen så hade de fått 12 miljoner euro rakt av. Det är, jag tror att det var 9,5 för avancemanget och sen 2,8 för själva vinsten i matchen och alltså minst då, alltså garanterade pengar, och sen så är det ju det är kanske 40-50 miljoner potentiella pengar i vinst bonusar om man hade gått hela vägen, vilket man naturligtvis inte hade gjort ändå, men jag menar det är ju de torskar en chans på väldigt mycket pengar och dessutom en hel del garanterade pengar också och inte, alltså om man helt bortser från även det marknadsmässiga värdet, och de har många kontrakt säkert med sponsorer där de har liksom bonustrappor för hur många matcher de spelar i Champions League och sådär, så att det var nog inte alls välkommet ur den aspekten. Å andra sidan så kanske det kan gynna dem i ligaspelet, för det känns ju inte som en klubb som har en så pass bra trupp att de liksom kan fokusera, och framförallt kanske inte så bra mentalt starka spelare som kan hålla fokus i både Champions League och ligan. Så nu känns det väl som att de kan foka på ligan och försöka knipa en CL-plats där.
Exakt.
Vi har haft en åttondelslottning också som sagt, och där fick vi då alltså Barcelona mot PSG, Leipzig mot Liverpool, Porto mot Juventus, Sevilla mot Dortmund, Atletico Madrid mot Chelsea, Lazio mot Bayern München, Mönchengladbach mot Manchester City och Atalanta mot Real Madrid. En helt okej lottning, ingen riktigt tråkig matchning tycker jag, men ingen match heller som jag tycker känns sådär 5 plus heller. PSG, Barcelona är ju visserligen en klassiker, men Barcelona är ju så himla risiga just nu. Atletico mot Chelsea tycker jag är 4 plus, men inte så att man liksom kissar på sig av spänning heller. Vad tycker du lite snabbt om lottningen?
Jag är ju ett extremt stort fan av matchen mellan Leipzig och Liverpool.
Mm.
Det är ju den matchen jag brinner allra mest för jag tycker den är så jäkla intressant på så många sätt och vis. Det är både Nagelsmann mot Klopp,
just det,
två av Tysklands mest heta tränare. Mycket också kring den här traditionsklubben Liverpool och den moderna fotbollen i Leipzig, om man ska se det ur ett annat perspektiv. Och sen också, ja, fotbollen i sig, det är två lag som tycker om fart och hunger. Så det är verkligen wow,
tycker jag. Okej, men du övertygade mig lite grann där i alla fall. Så att, jag tycker en stark 4 i alla fall, men fortfarande ingen 5 plusare där tycker jag.
Okej.
Om vi ska ge oss på att tippa lite snabbt här då. Vi kanske gör om vårt tips i februari. Det kan ju hända ganska mycket Tills dess, inte minst nu då, när det är så mycket skador och det lär bli en del förändringar på transfermarknaden och så vidare och så vidare. Men om vi ser till just nu då, så har vi Barcelona mot PSG till att börja med. PSG avslutar på hemmaplan, de har lite bättre form, de har Neymar och Mbappé som jag tycker ser heta ut, relativt bred trupp, i varje fall offensivt. Jag håller PSG som liten favorit här, vad säger du?
Ja, det gör jag också. Jag tycker att PSG har spetskvaliteten och självfallet också en form av bredd i laget att man ska kunna slå Barcelona. Samtidigt är det Barcelona med Messi, men med tanke på det året som vi har bakom oss och vad de har presterat i vissa stunder så tycker jag att PSG ska ha favoritskapet här.
Mm. Och ser vi på oddsmarknaderna så är vi rätt ute där också. De är en liten favorit, 1,86 mot 2,10 på Barcelona just nu. Det kan ju förstås förändras tills dess. Leipzig mot Liverpool, där tycker jag nog ändå att det känns rätt givet att ge Liverpool favoritskapet här, särskilt med tanke på hur starka de har varit nu under den här tuffa skadeperioden för dem. Vad tycker du talar för Leipzig här om du ska dra en lans för tyskarna?
Om jag ska prata för Leipzig så tycker jag ändå att det kollektiva styrkan talar för. De har en betydligt tryggare balans tycker jag. De levererar på en mycket högre nivå. På det sättet menar jag självfallet att Liverpool har en annan spets. Men Leipzigs lägsta nivå är mycket högre.
Alltså, och du tycker det? Det är mycket högre? Nu sticker du ut hakan här.
Ja, jag tycker ändå det. Alltså, jag tycker det är sällan Leipzig gör en riktig bananmatch. Eller om man nu kan kalla det bananmatch. Ja, du förstår
det
vad jag menar.
Det tycker jag.
En riktig platt match rättare sagt, som jag tycker ibland som ibland Liverpool kan göra. Jag tycker mot Fulham till exempel hade de jäkligt mycket tur med sig i ligan senast.
Ja, den såg jag faktiskt inte, så du har säkert rätt.
Men med det sagt, alltså jag ser ju också Liverpool som favorit det här, det ska sägas, men jag tippar faktiskt att Leipzig går vidare.
Aha,
rent på grund av deras kollektiva styrka. Jag tror faktiskt att de kan jävlas med Liverpool riktigt ordentligt. Och jag har varit inne på det tidigare, jag tror både här och i andra sammanhang, att tappet av Werner är ju självfallet tufft. Han stod ju för 36 mål förra säsongen och det finns ingen riktig ersättare rakt av. Men med det har laget istället fått flera målskyttar in. Där har ju Emil Forsberg varit en vital del i själva spelet i sig. Poulsen har gjort mål, Olmo har gjort mål, Sabitz har gjort mål, Nkoko har gjort mål. Och Justin Kluivert har kommit igång nu också de senaste matcherna. Så det finns en bredd där som jag kan tro kan bli jobbigt för Liverpool att hantera, för att man vet inte riktigt vad det är vi ska fokusera på. Med det sagt, har Mané, Salah en riktigt bra dag eller två bra matcher, så blir det svårt att stoppa Liverpool.
Mm. Ja, så är det. Och de är favoriter på oddsmarknaderna till 1,33 gånger pengarna. Porto mot Juventus, inte heller någon superjämn historia på förhand. Juventus borde inte ha några större problem här. Det enda jag skulle kunna tänka ställa till det här, det är om Ronaldo blir skadad. Med Ronaldo tycker jag att de känns alldeles för stabila för att ett lag som Porto ska kunna rubba dem. Eller tänker du på något annat sätt?
Ja, alltså jag är helt inne på din linje där. Juventus är stora så favoriter. Jag har extremt svårt att se att de ska tappa det här. Speciellt när de har fått en så tacksam, all respekt till Porto, lottning. Men det här kommer Ronaldo kompani ta.
Mm. De är också stora favoriter. 1,25 på Juventus. Sevilla mot Dortmund däremot känns ju som en riktigt jämn match på förhand tycker jag. Dortmund avslutar på hemmaplan. Man har Haaland som bör vara tillbaka då. Man har ju också förstås Sancho och Royce och lite mer offensiv firepower i Dortmund. Jag tippar Dortmunds seger här. Jag skulle gissa att du gör detsamma, men vad säger du?
Jag säger så här, nu med Favre out, då tror jag mer på Dortmund. Jag tror att man kommer hitta balansen där. Lite likt det som vi pratade om med Liverpool och Leipzig. Jag tycker att Sevilla känns stabilare. Jag har betydligt sämre koll på Sevilla än Dortmund, men utifrån det jag sett och läst mig till känns de betydligt stabilare. Däremot har Dortmund mer spetskvalitet. Har man Haaland tillbaka, som man märker tydligt man behöver, kommer Sancho in i form, Reina fortsätter på det här galna spåret som man är inne på, så har jag svårt att se att Sevilla ska stoppa dem. Men det kommer bli en jäkla tillställning. Jag kan tänka mig två riktigt målrika matcher vart kanske, ja, Sevilla vinner hemma med 3-2 och sen vinner Dortmund kanske hemma med 3-1 eller så. Så det skulle inte förvåna mig om det blir något här riktigt tokiga matcher, speciellt när Dortmund är inblandade i det hela.
Ja, nej, men det är någonting sånt jag ser fram emot, eller ser framför mig också. Jag tror i och för sig att Sevilla, om jag minns rätt, har släppt in ganska relativt få mål i La Liga, men det är inte så bra motstånd alla gånger där heller. Det är inte Haaland man möter i varje match direkt. Men det är 1,73 på Dortmund där, som är små men ändå klara favoriter i den matchningen. Atletico mot Chelsea, där Atletico var inte alls imponerande i gruppspelet. Chelsea istället obesegrade i gruppspelet och släppte faktiskt in färre mål än Atletico. 2 insläppta mål för Chelsea mot Atleticos 8 insläppta, vilket ju ingen hade gissat på förhand, tror jag. Atletico har ju dock bara 4 insläppta mål på 11 matcher i La Liga, där man ju, som jag sa alldeles nyss, kanske inte möter riktigt lika bra anfallare som Robert Lewandowski med flera, som man gjorde i gruppspelet här. Men jag tycker att det här kan gå lite grann åt vilket håll som helst. Jag håller ju Cholo högre än Lampard 10 dagar av 10, men Chelseas trupp, den är ju bred och fin, och det kommer nog att bli betydelsefullt en sån här säsong med mycket skador, särskilt säkert ju längre in i säsongen vi kommer, med slitningsskador, muskelskador och sånt där, som antar jag bara kommer att öka, men ska gudarna veta att jag är ingen expert på det. Men Chelsea avslutar på hemmaplan här också. Det kan nog faktiskt inte slutas att det blir en del publik på läktarna där i den matchen, nu när England har varit väldigt tidigt ute med vaccineringen också. Chelsea borde ju också bara bli bättre med sina värvningar som akklimatiserar sig. Jag tycker det här var svårast av alla att tippa, men sen såg jag att Chelsea har bara vunnit 6 av 13 matcher i Premier League, och alltså förlorar man mot Wolves så kan man nog förlora mot Atletico också. Så med minsta möjliga marginal så väljer jag nog faktiskt ändå Atletico, även om kanske inte lät så. Vad tänker du?
Jag är i nuläget också mer pro för Atletico med tanke på just Chelseas form. Men nyckeln blir ju framförallt i den här matchen är ju Chelseas nyförvärv och spelare i sig, att de kommer igång med. Timo Werner har haft det tufft. Han har inte riktigt hittat rätt. Det är tyvärr den gamla Werner vi ser nu, som var väldigt aktuell för 2-3 år sedan i Leipzig.
Och slarvig framför mål och sådär.
Exakt. Alltså om man säger så här, i ligaspelet förra säsongen gjorde Timo Werner 28 mål. Mm. Tittar man på hans expected goals, alltså så många som man trodde att han skulle göra, då var han på 18. Mm. Så han överpresterade som attans, eller rättare sagt, han satt på allt. Han var in the flow. Mm. Han gjorde så jäkla bra. Och jag tror ju självfallet att han har det i sig. Mm. Men tyvärr har han ju en historik av att inte riktigt vara den vassaste när han väl kom in i den, ja, tjoflöjten. Alltså när det bara inte vill sig. Och det var väldigt tydligt. Det var ju en match här senast när han bokstavligen missade öppet mål. Mm. Och Kai Havertz, jag tycker det är väldigt synd att folk är väldigt hårda mot honom. Jag kan förstå det, speciellt Chelsea-fansen, när man har sett klubben spendera så mycket. Men det är en spelare vars spelstil måste verkligen få sin tid att komma in i det hela. Mm. Han har spelat på olika positioner, och sen lägg till det också att han hade corona. Mm. Och han hade en corona som inte var symptomfri. Han har ju berättat efteråt i intervjuer att han hade jäkligt svårt den första veckan att ens kunna gå ordentligt. Jäklar. Och att han har inte fått tillbaka flåset riktigt. Mm. Så det tror jag också har en inverkan på honom. Så det är inte den bästa starten man kunde ha fått riktigt. Så får man ut mer av nyförvärven och får till den där balansen ännu mera, så tror jag självfallet att Chelsea kan gå vidare, men Atletico Madrid har fördelen i nuläget.
Ja, precis. Nej, men det känns läbbigt att tippa emot Havertz, som jag tror väldigt mycket på, men det är möjligt att den här matchen kommer kanske lite för tidigt i hans Chelsea-karriär för att han ska kunna ha kommit upp och fått igång spelet tillräckligt mycket, och det är inte bara han som är bra i Chelsea naturligtvis, men jag står nog fast vid min Atletico-tips så här långt, så får vi se hur det ser ut i januari, februari, där kan ju hänta en hel del tills dess, och Chelsea är faktiskt trots allt favoriter på oddsmarknaderna till 1,83, så knappa men klara favoriter just nu. Lazio mot Bayern München är ju en rätt charmig lottning, kan jag tycka. Miroslav Klose derbyt men jag kan inte ens med den mest välvilligt italofila tolkningen ge Lazio en större chans än kanske 20% här. Bayern är ju det bästa laget i Europa och Lazio är inte det just nu. De har ju en liten svacka, sämsta inledningen i ligan under Simone Inzaghi, om jag inte är fel informerad. Om jag frågar dig vad som trots allt talar för Lazio, kan du klämma fram någonting då ur ditt tyska hjärta?
Jag skulle vilja säga då att en Immobile i fin form och ett bayerskt försvar som har sett svajigt ut, då kanske finns en minimal chans. Men det här är ett dubbelmöte. Det ska inte gå. Jag kan tänka mig en knappseger för Bayern i Italien och sen vinner man stort hemma. Med tanke på att man också får tillbaka nyckelspelaren Joshua Kimmich i laget. Han är rent tillbaka i lagträningen. Han kommer vara fit för den här matchen. Så är Bayern tillbaka där vart de ska vara. Man har sett att de har haft lite problem under hösten. Och det har varit just på grund av speciellt den här Kimmich-skadan. Sen har man ju haft skador på andra försvarsspel också. Men i och med att Kimmich har varit borta har Goretzka fått ta ett annat ansvar. Och då har man missat av Goretzkas box-to-box-spel i det hela, som har gett en fin balans tidigare. Så nej, jag skulle kunna till och med gå ner till Lazio 1% chans att ta sig vidare. Om man ska vara riktigt kaxig. och säga att i nuläget är Bayern München den största favoriten av dem alla. Och med tanke på vad de har där framme med Lewandowski, världens bästa fotbollsspelare just nu, blev vi krönt igår. Och med Manu Neuer.
Det har vi redan nämnt, Kevin. Du behöver inte rub it in.
Viktigt att understryka igen. Och Manu Neuer då, som är världens bästa målvakt, som också delades ut igår. Så har jag svårt att se att Lazio ska ta det här.
Ja, men du, det jag är helt med dig faktiskt. Och Bayern är också den största oddsfavoriten av alla lag i åttondelsfinalen, och de har 1,11 i odds. Nu minns jag inte exakt hur det översätts till procent, men det kanske är motsvarande 5% chans för Lazio eller något i den stilen. Mönchengladbach mot Manchester City är den näst sista åttondelsfinalen. Jag vill ju säga Mönchengladbach här, hänvisa till att de bara har förlorat 4 matcher än så länge i CL och Bundesliga tillsammans den här säsongen. Att City inte imponerar i Premier League med sin 9:e plats där och så vidare och så vidare, men jag tror naturligtvis stenhårt på City här ändå. Vad tror du?
Jag tycker tyvärr att Gladbach fick den tuffaste lottningen som de kunde få. Jag tippade inför den här säsongen att Manchester City är en av kandidaterna till att vinna, som många år tidigare. Jag vet att det har gått svajigt för dem, och jag vet att de har problem speciellt i anfallsspelet. Kevin De Bruyne försöker, men medspelarna fattar inte riktigt vad han vill. Men de har så mycket sparkapital i sig och de har en otrolig höjd, så jag har svårt att se att de ska tappa det mot Gladbach, samtidigt som Gladbach har visat, precis som du var inne på, i gruppspelet att de har en fin spetskvalitet med Thuram, med Plea, med Stindl, med Neuhaus där framme, och sen ett försvar vanligtvis, det har man dock inte sett så mycket i gruppspelet, som ska hålla tätt, men tyvärr, Gladbach kommer inte ta det här. Det här kommer Pep Guardiola och gänget kamma hem.
Men du, har inte nämnt det, att Bundesliga 4 lag vidare till slutspel. Det
stämmer bra det.
Det gjorde ingenting.
Nej, det gjorde verkligen ingenting. De har också alla lag med. De hade bara två lag, men i Europa League som också är vidare. Mm. Så det är jäkligt kul. Och det är jävligt roligt. Det är ju bara La Liga som också har fyra lag med i Champions League då. Mm. Så det är de två som har lyckats med den bedriften. Och jag tycker också, med tanke på hur de har tagit sig vidare.
Välförtjänt.
På Leipzig och Gladbach och Bayern gjort det jäkligt bra. Dortmund har kanske... De har också gjort shit, men det är inte så här wow. Nej. På det sättet. Så jag tycker att man verkligen ska ta av hatten för det. Mm. Så lite upprättelse för den tyska fotbollen verkligen. Som ofta får den där hatten Farmers League på ett sätt. Så det är kul.
Inte i den här podden, Kevin.
Nej, inte i den här podden, det vet jag. Men jag vet i många andra medier är det ju tyvärr så. Det är ett stort favoritskap på de andra ligorna. Men det förstår jag. Mm.
City är ju stora favoriter på oddsmarknaderna här också. 1,13 står de i, så näst största favoriten i åttondelsfinalerna. Sista matchen, Atalanta mot Real Madrid. Här har vi Real Madrid som har haft en med deras mått väldigt dålig säsongsinledning, även om de ju, som du nämnde tidigare, är i delad ledning i La Liga och till slut vann den här Champions League-gruppen. Atalanta och andra sidan då som förlorade bara en match i gruppspelet faktiskt, kryssade dessutom mot Juventus häromdagen. De har Ilicic tillbaka. Å andra sidan så har man ju inlett Serie A dåligt på det stora hela med bara 18 poäng efter 11 matcher. Man har även en riktigt stökig situation med Papu Gomes som mycket väl kan vara såld vid det här laget när den här matchen ska spelas. Samtidigt som Ilicic än så länge inte har imponerat, i alla fall långt ifrån hans otroliga nivå förra säsongen. Så jag tror på Real Madrid här. Jag tror inte att Atalanta kommer att orka fokusera på CL här i februari när spelarna är slitna och man måste kämpa i Serie A och Papu Gomes kanske har lämnat och så vidare och så vidare. Vad tror du?
Nej, jag skriver under på det rakt upp och ner. Det här tar Real Madrid. Det är nog en av de matcherna som också är, tycker jag, rätt så givna vinnare. All respekt till Gasperini vad han har gjort i Atalanta, men nu tar det stopp den här gången.
Ja, jag tror det också. Det enda jag tycker talar för Atalanta, det är ju de här två matcherna mot Shakhtar där Real Madrid såg förfärligt dåliga ut i de matcherna. Så de har ju liksom, de har en låg lägsta nivå i år som kanske kan tala för Atalanta som ju har en högsta nivå också. Men jag tror, precis som du är inne på, att det blir för svårt här. Och Real Madrid är rätt stora favoriter till 1,40. Med det sagt har det blivit dags att säga farväl för den här gången. Se nu till att bli patroner på patreon.com/clpodden om ni tycker att vi har gjort ett stabilt år. Och vill ge mig ännu lite mer hopp om en framtid nästa år. Jag säger så här, om vi har minst 15 patroner efter nyår, då lovar jag att vi är tillbaka i mitten av januari när jag kommer tillbaka från min ledighet. Annars så får det bli i mån av tid. Hur ska du fira jul, Kevin?
Jag ska fira jul på hemmaplan i hemmakontoret, tänkte jag. Mysigt med hembakta lussebullar och annat gott och blandat. Så det blir lugn och ro.
Ja, men du tar ditt ansvar. Det är samma här. Vi skulle ha åkt iväg till svägerskans familj och fira som vi brukar göra på deras gård och sådär, som är otroligt mysigt, men man får ta sitt ansvar, och hur trist det än är så får man göra så mysigt som möjligt, och det är inte synd om varken mig eller dig i det avseendet. Innan vi lägger på vill jag ge två korta populärkulturella tips som vi gillar att ge i den här podden. En bok som i väl i och för sig då inte är populärkulturell egentligen, men det är en bok som heter Freud Evaluated av den australiensiska psykologen Malcolm Macmillan, vad svårt att säga. Den är från 1991, 700 sidor på engelska om Freud, så det är väl ingen kioskvältare, särskilt inte i Sverige. Men om man vill förstå varför bilden av Sigmund Freud som en framstående vetenskapsman är totalt felaktig, så ska man läsa den boken där Macmillan slaktar Freud fullständigt på ett gentilt och imponerande sätt. Sen vill jag gärna tipsa om SVT-dramaserien Jakten på en mördare om mordet på Helene Hörby. Det är ju en slags blandning av Rolf Lassgård Wallander filmerna och True Detective med bred skånska dekadenta 90-talsmiljöer i Hörby, deprimerade poliser, New Public Management och Snutkaffe. Det var faktiskt sjukt bra, måste jag säga.
Tror du att det är hon?
Det är säkert hon.
Det är ju för jävligt.
Ja.
5 av 5. Har du sett den, Kevin?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort än.
Ja, då föreslår jag att du kurar ihop det med tjejen över jul och kika på den.
Ja, det ska jag göra. Tack för tipset.
Okej, då önskar vi dig och alla våra älskade lyssnare fröhliche Weihnachten och på återseende.
Dankeschön. Fröhliche Weihnachten. Auf Wiedersehen.
Ciao.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.